Hej och välkomna till Krimkalender 24 brott till jul 2021.
Välkomna.
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och det här är ju en julkalender, vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vi har ett Instagramkonto som heter Krimkalendern. Och vi tycker att ni absolut ska följa det, för att där lägger vi ut bilder som har med varje fall att göra.
Och ni får också jättegärna gå in på Patreon och stötta oss där. Och blir man en månadsgivare så får man ett bonusavsnitt per månad de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Så patreon.com/krimkalendern.
Mm, jajamän. Men nu är det dags för dagens fall.
Mm.
Och idag är det Sofia som ska berätta.
Ja.
Jag är som vanligt väldigt spänd.
Ja, jag kör väl igång på en gång då.
Jag gör det.
År 1982 grundar en man vid namn Tommy Marsh ett krematorium i Noble, norr om Lafayette i nordvästra Georgia i USA. Krematoriet får namnet Tri-State Crematory och tillhandahåller kremeringstjänster till ett antal begravningsbyråer i Georgia, där krematoriet alltså ligger, Alabama och Tennessee. Och det är väl antagligen därifrån du fick namnet Tri-State.
Just det.
För att det här är liksom, de tillhandahåller tjänster till tre olika stater.
Mm.
Och det här är ett område där kremering inte liksom gått att få tag på tidigare. Så det är liksom en efterfrågan på sådana lösningar helt enkelt. Tommy är omtyckt. Det uppskattas väl att han öppnar krematoriet. Han är en respekterad affärsman, är aktiv i samhället och kandiderar en gång till rättsläkare i Walker County och förlorar med färre än 100 röster. Och jag vet inte om rättsläkare är rätt ord, alltså det är coroner, alltså, men det visste inte jag att det tydligen, vad det nu är, liksom översätts korrekt med då, är någonting som väljs i USA också, förutom typ borgmästare och polismästare och andra ställningar som jag alltid har tyckt är lite konstigt att det är liksom ett val.
Det förvånar mig lite just med den här typen av jobb.
Ja, verkligen. Jag hade inte hört talas om det förut.
Nej, då borde man väl kanske titta på typ, inte vet jag, betyg eller referenser. Eller...
Ja, för jag har ingen information om att han är utbildad liksom.
Nej.
Ja. Mm. Tommy är helt klart en man med många järn i elden. För utöver krematoriet och att kandidera som rättsläkare så driver han andra företag som erbjuder tältuthyrning och valvkonstruktion. Hela familjen Marsh har egentligen en respektabel rykte i Noble. De är tuffa. Men respekterade. Tommys pappas ord klingar i öronen. Du tittar inte upp, du tittar inte ner. Du tittar dem rakt i ögonen. Och det är inte bara Tommy då, utan hela familjen Marsh som är liksom välkända i samhället. De är både involverade i den lokala kyrkan och i andra samhällsaktiviteter. Tommys bror James arbetar på en liten gård i Chickamauga, cirka 6 mil norr om Noble, men är också en operatör av tung utrustning i den staden där han bor då. Och det har han varit i flera decennier. En annan bror, Samuel, som också bor i området, arbetade som mekaniker. Och den äldsta, Hermanson, bor i Atlanta. Gick i pension efter en lång karriär på postkontoret. Av alla bröder är det dock Tommy som verkar ha stigit högst i samhället. Förutom krematoriet äger han och hans fru Clara en betydande mängd mark i Noble, ett samhälle på flera hundra människor som mestadels är samlat i små hus utanför Highway 27. Egendomen har Tommy ärvt från sina föräldrar Sam och Mary Marsh. Flera familjer i Noble hyr hus av Tommy och Clara. Tommy är medlem i Rotaryklubben och sitter i flera länsstyrelser. Han började som en postarbetare som grävde diken och gravar på sina lediga dagar. När han öppnade Tri-State 1982 beskrev en artikel i The Chattanooga Times det som det första minoritetsägda krematoriet i landet. Genom hårt arbete och entreprenörskap stiger Marsh till att bli en av de mest framstående familjerna i ett län som är 94% vitt. Och så är de laglydiga också. En sökning i länets register som sträcker sig 20 år tillbaka i tiden hittas bara ett brott på Tommy, Clara och deras son Brent Marsh. en trafikanmälan från 1988 som gavs till Tommy för att ha tillåtit Brent köra utan körkort. Och en civil överträdelse 1997 när ett kyrkogårdsvalsföretag i Ohio stämde Tommy för utebliven betalning av en räkning på $2,091.
Okej, det känns ju inte som att det är några särskilt grova förseelser.
Precis. Clara Marsh är Tommys fru. Tommy är Claras andra make och hon har tre barn från sitt tidigare äktenskap. Clara kom till Walker County från Mullins som ung engelsklärare 1960. Hon är den första mörkhyade som fungerade som ordförande för Walker County Democratic Party, ett lokalt demokratiskt parti som hon också var med om att starta. Hon har varit Walker County Citizen of the Year, ordförande för Walker County Association of Educators och chef för Walker County Safe and Drug-Free School and Communities. Jag har inte översatt alla de här, men hon, liksom, hon får utmärkelser som typ personen, årets person och så vidare.
Ja.
Dessutom sjunger hon i kören i New Home Missionary Baptist Church. Hon är känd som Mama Clara, trots att hon inte är speciellt moderlig. Tommy och Claras son heter Brent. Han är kassör i kyrkan, var en framgångsrik sprinter på Lafayette High School och medkapten för det amerikanska fotbollslaget. Han fortsatte med att vinna ett stipendium till University of Tennessee där han var en linebacker. Han har också ett litet företag vid sidan av som hyr ut tält. Brent och hans fru Vanessa fick nyligen sitt första barn, en flicka. Under 1990-talet så blir Tommy tvungen att sakta ner på hastigheten i takt med att hans hälsa blir allt sämre. Och det leder till att Tommys son, Brent, tar över driften av krematorieverksamheten i slutet av 1996 och krematoriet fortsätter att drivas som vanligt. 6 år senare, i början av 2002, får United States Environmental Protection Agency ett anonymt samtal. Med förkortningen EPA så är United States Environmental Protection Agency en fristående federal miljöskyddsmyndighet i USA. De får alltså ett anonymt tips om att det är något som inte står rätt till på Tri-State Crematory. Tjänstemän från EPA åker ut till fastigheten för att ta sig en titt och göra en undersökning. Under besöket hittar de en skalle och några ben som de avgör är av mänskligt ursprung. Märkligt. Vad gör de här? Det visar sig att andra har sett kroppsdelar på Tri-State Crematories marker. De också. En lastbilschaufför som kör propan har tidigare vid minst 2 tillfällen klagat till Walker County Sheriff's Department över att ha sett kroppar på Mars egendom. Det hade han sett när han gjorde bränsleleveranser och underrättade alltså sheriffkontoret om sina iakttagelser. Samtalet resulterade i att en biträdande sheriff åker till fastigheten, men det blir inget av det då han liksom inte hittar något ovanligt alls.
Nej.
Men den 15 februari 2002 återvände utredare från polis till fastigheten och då hittar de plötsligt något. Kanske har EPAs upptäckt av skallen och benen gjort att de nu undersöker området lite mer noggrant. Hur det än kommer sig så hittar de mer den här gången. De hittar faktiskt högar av förruttnande människokroppar i ett förvarningsskjul, nedgrävda i provisoriska gravar, både inuti och utspritt utanför krematoriet.
Men vad är det här för någonting?
Det kan man fråga sig. Mm. Atlantas tv-station WAGA Fox 5 och reportern Dan Ronan är den första att rapportera nyheten efter att en chef för en närliggande begravningsbyrå ringer till stationen och informerar reportern om att poliser befinner sig på Mars egendomar. I sin första intervju den eftermiddagen, som var med Walker County-sheriffen Steve Wilson, minns reportern Dan att sheriffen Steve säger till honom inom bara några timmar att historien skulle finnas, citat, på första sidan av New York Times, vara huvudrubriken på kvällens nyhetssändningar. Slutcitat. Och sheriffen Steve får inte helt fel. Dan och WAGA:s andra reportrar tillbringar nästan en månad i Walker County innan de slutligen åker hem. En federal katastrofgrupp tas in i området tillsammans med ett portabelt bårhus som skickas från Maryland. Katastrofgruppen börjar den överdådiga uppgiften att försöka identifiera kvarlevorna. En process som försvåras med tanke på att många av liken är i framskridna stadier av nedbrytning. Vissa är bara lite mer än skelett. Familjen Marsh advokater Stuart James och Frank Jenkins anlitar experter som är redo att vittna om metoderna som katastrofgruppen använder sig av i det här läget är något tveksamma och att allt liksom försvåras av bristen på utbildad personal som hanterar arbetet på Mars fastighet. Oavsett utbildad personal eller inte så hittar myndighetstjänstemän i alla fall vad de letar efter. 339 icke-kremerade kroppar.
Nej, varför har jag inte hört talas om det här?
Det är galet.
Ja.
Helt galet. Efter månader av jobb är det till slut 226 av dem som identifieras. Att testa med DNA hade varit möjligt i de fall där en levande släkting fanns tillgänglig, men i andra fall är det troligt att myndigheterna aldrig någonsin kommer lyckas slå fast identiteten på kroppen. Så vad är det egentligen som har hänt? Och hur länge? Jag menar, ett tag ändå, men liksom med tanke på att det är så extremt många kroppar.
Ja.
Mellan 1996 och datumet för upptäckten hade mer än 2000 kroppar skickats till Tri-State från kringliggande begravningsbyråer. Någon gång efter att Brent Marsh tog över verksamheten hade han tydligen problem med att utföra kremeringar. Han säger att kremationsugnen gått sönder och att han därför inte hade kunnat utföra några kremeringar. Och då är ju frågan varför han liksom fortsätter att ta emot kroppar.
Ja.
Och inte... dessutom varför inte laga krematorieugnen? Alltså,
ja.
Varför inte laga ugnen? Det visar sig dock liksom inte ens stämma att ugnen liksom är sönder när den då undersöks. Så visar det sig att den funkar precis som den ska. Flera krematorieoperatörer kommenterar att även om maskinen hade gått sönder skulle korrekt underhåll ha hållit förbränningsugnen igång. Och så noterar de att de flesta ugnstillverkare liksom har regelbundna underhållsprogram tillgängliga. Och inget av detta har Brent alltså gjort. Det är så högst oklart varför det liksom var så, men han slutar helt sonika att kremera kroppar utan dumpar dem runt om i området istället. Och de avlidnas familjer då? Vad fick de istället för aska? Jo, cementpulver.
Nej. Fruktansvärt.
Helt hemskt. James Marsh, som är Tommys bror och Brents farbror, är lika förvirrad som alla andra. Myndigheterna, människorna vars släktingars kroppar fördes i krematoriet, invånarna på landsbygden i Walker County, som hade haft så hög aktning för Tommy Marsh och hans familj. Liksom flera andra medlemmar av den stora släkten Marsh kan han inte förklara varför över 300 lik som lämnats för kremering istället hade dumpats i skjul, skog, betongvalv och till och med i en sjö på fastigheten bakom krematoriet i detta lantliga hörn av nordvästra Georgia. James säger:
I can't figure why somebody would do it. There is no excuse for it.
På svenska: jag kan inte förstå varför någon skulle göra så här. Det finns ingen ursäkt. Slutcitat. James då, som föder upp jätter på en liten gård och är 80 år gammal, minns den strikta uppfostran som hans och Tommys pappa Sam, som ägde ett timmerbruk här, predikade för sina 13 barn.
He said you have to charge what you need to charge to stay in business, but you never cheat anyone. This is beyond cheating.
På svenska då säger han om sin pappa Sam. Han sa att man ska debitera vad man måste för att affärerna ska kunna fortgå, men man fuskar aldrig. Och detta, säger James, är bortom fusk. Slutcitat. Tommy Mars syster Hazel Harris, 85 år gammal, som bor i Chattanooga, säger att hennes bror och hans fru hade blivit isolerade från resten av familjen de senaste åren. Men hon hade vid tiden för en intervju som jag har läst nyligen varit och hälsat på dem efter att nyheten kom om att kropparna upptäckts vid krematoriet. Mm. Hon berättar hur samtalet gått, citat: "Jag säger, varför? Varför hände detta?" Men hon hade svårt att prata med sin bror eftersom hans tal hade försämrats av en stroke. Hennes svägerska hade dock inte heller några svar. Hon säger, citat: "Hon var i förnekelse, som om ingenting hade hänt." Om sina egna tankar kring händelsen så säger Hazel: "Det är nästan mer än jag kan ta. Vår familj som är så välrespekterad. Men ingen av oss hade med det här att göra." Slut citat. Så varför? Om inte ens Brents närmaste familj vet, vem vet? Och om detta tvistar de lärde. Det hade varit mycket lättare för Brent att bara kremera kropparna, att liksom dumpa dem som han gjorde. Så hans motiv är högst oklara.
Mm.
När han senare erkänner sig skyldig i rätten så säger han citat:
"For those of you who may have come here looking for answers, I cannot give you."
På svenska: "Till er som kommit hit idag och söker efter svar, jag har inget att ge er." Slut citat. Och vad är det för brott då? Jo, i Georgia så är det här i alla fall inte något speciellt vanligt brott. Faktum är att det liksom är rätt unika anklagelser som nu måste riktas mot Brent, vilket blir Buzz Franklins jobb, distriktsåklagare i Walker County, Georgia. Han måste skapa ny lag för att väcka åtal. Och källorna säger så, skapa ny lag. Men man kan ju inte bli dömd för ett brott om det inte finns någon lag som säger att det är ett brott. Och så som jag har förstått det så är det liksom mer vägledande.
Okej.
Det finns liksom inget vägledande i hur man ska ta sig an den här brottsligheten. Och att det är det som menas med att man skapar ny lag.
Mm.
Den 7 februari 2007, en vecka före femårsdagen av upptäckten vid det tidigare krematoriet, avslöjar Brents försvarsadvokater att fysiologiska tester indikerade att Brent är ett offer för kvicksilverförgiftning från kremering av kroppar med tandamalgam med kvicksilver. De menar att ventilationssystemet varit fel på något sätt och att det är anledningen till att både Brent och hans pappa Tommy blivit exponerade för giftiga nivåer av kvicksilver. Och att det då skulle vara någon slags anledning för det konstiga beteendet.
Ja.
Och symptom för kvicksilverförgiftning kan vara sprängande huvudvärk, illamående och dimsyn, förhöjt blodtryck, muskelsmärtor, ångest och minnesluckor. Och det är ju liksom inget som säger att just kvicksilverförgiftning skulle kunna leda till att någon vips tycker att det är en bra idé att dumpa kroppar i ett skjul. Men det kan ju i så fall vara att typ Brent kopplade ihop illamåendet och ångest med sitt jobb och därför helt enkelt slutade jobba med att kremera kroppar för att slippa må dåligt.
Ja.
Och det skulle ju kunna vara ett motiv då, menar Brents försvarsadvokater. En av dem säger:
"I think it affected his thinking. Failing equipment in combination with the mercury exposure caused effectively the Mad Hatter syndrome."
På svenska: "Jag tror att det påverkade hans tankeverksamhet. Utrustning som inte fungerade i kombination med kvicksilverexponering orsakade eretism." Slutcitat.
Mm.
Och det är då alltså kvicksilverförgiftning.
Ah, okay.
Mm. Men oavsett motiv så undrar man ju, hur kan ingen ha märkt det här? The Crematory Society of North America, alltså på svenska typ Nordamerikas krematoriesamfund, kommenterar händelsen med att begravningsbyråer måste använda bara ansedda krematorier som man har tillit till. Vilket ju inte säger någonting egentligen.
Nej.
För det hade de ju uppenbarligen. Eller så,
ja.
Jaha, ja. Är det deras fel då? Och hela skandalen kallar de, citat, ett missbruk av det allra heligaste förtroendet för begravningsbranschen, slutcitat. Vilket är en känsla som många i branschen håller med om.
Han jobbade alltså helt ensam, som jag förstår det då?
Ja, jag förstår det också som det.
För annars hade ju, jag tänker, medarbetare märkt det här.
Precis. Nej, ja, det är oklart. Det är så jag förstår det.
Mm.
Många från branschen, men även myndigheter, pekar på bristande reglering och inspektion som en faktor som bidragit till att det liksom ens kunde hända. Många av begravningsbyråerna inspekterade aldrig krematoriet för att dels lära sig deras rutiner, dels säkerställa att kremeringen faktiskt genomförts. Trots att delstaten Georgia hade relevanta bestämmelser så fanns det kryphål i lagen att krematorier som Tri-State, som bara gjorde affärer med begravningsbyråer, kunde verka utan licens, vilket också innebar att de inte hade krav på sig om statlig inspektion. Och efter den här händelsen så skärpte staten sina regler.
Ja, det var ju bra. Det låter ju jättekonstigt att inte behöva ha licens eller någonting. Ja. För en sån allvarlig verksamhet.
Är helt extremt förvånansvärt.
Mm.
Men hela Tri-State-incidenten fick liksom bli en representant för ett större allmänt problem av regellöshet när det kommer till krematorier i USA. Och det är liksom mycket som kommer till ytan i och med händelsen. Mm. I vissa delar av landet är regleringen svag, men i andra stater finns ingen reglering alls. Och förutom EPAs bestämmelser om utsläpp så har många krematorier i huvudsak varit helt oreglerade. Till exempel i Michigan så finns det en lagstiftare som även är chef för en begravningsbyrå. Och han vill få till en lagändring efter att han upptäcker att citat vårdlöst bortskaffande av kropp inte är ett brott i Michigan. Men även i delstater där reglering finns så blir det rabalder. För i exempelvis Ohio finns regler, men de efterlevs inte. Och de kan inte kontrollera det heller på grund av att de inte har nog med utbildade inspektörer. Så det är liksom mer än en anledning till att den här skandalen blir en jättestor grej i media ja. I USA. Men lite mer specifikt gällande just Tri-State Crematory så väcks det till sist åtal. Och det händer extremt mycket när det kommer till de rättsliga förfarandena. Och för att ni liksom inte ska blanda bort det totalt så väljer jag att inte dyka liksom jättedjupt ner i allt.
Nej.
Det är massa namn och massa turer och det är ju liksom i olika stater. Och...
Ja, just det.
Men vill ni veta allting så finns det väldigt mycket detaljer på den engelska Wikipedia-sidan. Så den är väldigt bra.
Okej. Okay.
Ray Brent Marsh grips för över 300 brott. Och åtalas av staten Georgia för 787 fall inklusive stöld genom bedrägeri, missbruk av lik, bedrägeri relaterat till begravningstjänst och för att ha lämnat falska uppgifter. Han står nu inför risken att få fängelsestraff i tusentals år. Ray representeras av lokalkändisen McCracken Poston från närliggande Ringgold i samma delstat. Och Ron Cordova från Kalifornien. Ron är före detta åklagare i Orange County, Kalifornien och har precis som McCracken tjänstgjort i delstatens lagstiftande församling. Båda är erfarna brottsmålsadvokater och de har jobbat ihop i tidigare rättegångar. Målet mot Brent Marsh avgörs först efter att Georgias högsta domstol granskade och godkände en fråga om som försvaret väckt, nämligen om ett människolik har något ekonomiskt värde för granskning. Vilket är liksom en viktig fråga med tanke på om man ens kan åtala Brent för stöld.
Mm.
Enligt sedvanerätten har lik inte ett ekonomiskt värde.
Nej.
Den ursprungliga mänskliga skallen och benen försvinner under rättegången och kan därför aldrig presenteras som bevis. Under tiden för den rättegång som väcktes mot familjen Marsh så dör Brents pappa Tommy. Och som jag sa tidigare då, så erkänner sig Brent till slut sig skyldig och döms till 12 års fängelse minus den tid han suttit i häkte innan han liksom frigavs för rättegången.
Ja, det var ju bra mycket mindre än tusentals.
Ja, extremt mycket lägre.
Ja.
Han döms till samtida straff i båda delstaterna Georgia och Tennessee för alla brottsanklagelser relaterade till händelsen. Utöver de 12 åren i fängelse får han även 75 års skyddstillsyn i Georgia.
Okay.
Så det var ju lite mer ordentligt då. Och hela domen är ett resultat av en förlikning. Men det var bara en rättegång.
Just det.
För det har blivit en civil process av allt också.
Mm.
Det är inte bara släktingar till en person utan flera som väckt talan mot honom. Släktingar till personer vars kroppar alltså skickats för kremering på Tri-State Crematory. Det är nästan 1700 familjemedlemmar till de identifierade liken som stämmer Tri-State och begravningsbyråerna som hade fraktat kropparna till krematoriet. Och det blir så småningom en grupptalan i två domstolar i två olika delstater, Tennessee och Georgia. Så familjemedlemmar stämmer Tri-State och begravningsbyråer, men så stämmer också begravningsbyråerna Tri-State och Brent också då. Och först så kräver de 36 miljoner dollar, men nöjer sig till slut med 3,5 miljoner dollar efter att familjen Marsh försäkringsgivare Georgia Farm Bureau går med på att betala förlikningen.
Mm.
Och då gissar jag att de tänker att det är ju pengar som de säkert kan få, till skillnad från om de går på det högre beloppet.
Ja, jag förstår.
Men så kanske de får mindre, trots att det är en extrem stor skillnad mellan 36 miljoner och 3,5.
Ja, jo, men varför betalar försäkringsbolaget det?
De är väl så illa tvungna, gissar jag.
Ja, är det försäkringsbolaget då för krematoriet?
Ja, jag gissar det. Mm. Ja. Och så tänker jag att många försäkringar har ju så här, du kan inte få ut någonting om du begår brott.
Ja.
Men det kanske är skillnad på om det är brottsmål eller civilrätt.
Ja, så kan det ju vara.
För stämningen gissar jag då att det är liksom civilt.
Mm.
Ja. Så det kan ju vara en sån grej. Att, hade det varit i ett mål där det är liksom ett brottsmål, så hade det varit någonting annat. Jag vet inte, för det förtäller inte historien.
Men det låter rimligt.
Men jag kan tänka mig att det är en skillnad.
Ja.
Den rättegången leder inte till en överenskommelse och en andra rättegång drar igång i augusti 2004. Den resulterar i en förlikning på 18 miljoner dollar som går till kärandens gruppmedlemmar. Mycket av den tidigare uppgörelsen med begravningsbyråerna är betald. Familjen Marsh har inte betalat något belopp till målsägandena i rättegång omgång två. Andra åtal som nu kvarstår i Tennessee avvisas och till slut så blir det ingenting av det alls. Målsäganden i Bradley County i Tennessee försöker få Brent att vittna i domstol och hävdar att det är dags att han berättar för familjemedlemmar vad som hände med deras nära och käras kroppar och erbjuder en förklaring till vad han gjorde och vad som hände med alla kroppar. Men en domare kommer fram till att Brent har fortsatt rätt att hävda sitt femte tilläggsprivilegium och inga ytterligare krav på vittnesmål kommer från målsägandena.
Så femte är att man har rätt att vara tyst?
Ja. Mm. Även Walker County i Georgia stämmer familjen Marsh för att få tillbaka de kostnader som de haft i sin utredning av familjens fastighet. Mm. Så förstår du, det är liksom pilar från så många olika aktörer i det här dramat. Så då är det liksom Walker County stämmer familjen.
Ja.
För de hävdar att de liksom har rätt att få tillbaka nästan 2 miljoner dollar.
Ja.
Som de då har fått spendera på alla undersökningar som de har gjort.
Ja.
Anspråket nekas även när Walker County ändrar sin stämningsansökan till att gälla dem, att de liksom har städat upp en miljöfara.
Mm.
Så de försöker liksom på två sätt.
Ja. Mm.
Tennessees högsta domstol nekar även alla anspråk från personer som inte klassas som anhöriga. En av dem är Terry Crawford som varit väldigt frispråkig angående de här fallen. Hon är syster till en man vars kropp har dumpats istället för att kremeras. Och hon väcker senare krav på att få tillbaka pengar för förlust av sin brors kropp. Även det nekas.
Men hon räknades inte som anhörig?
Nej, inte nära nog.
Hon var syster.
Mm.
Galet.
Men om han kanske hade en änka och barn, så är de närmast anhöriga.
Ja.
Och så blir hon liksom så långt ner i ledet att det liksom inte räknas. Och Tennessee gör liksom en lista över vad det är som räknas med att vara nära anhörig och inte, som en följd av det här. Liksom.
Ja.
Så det är extremt många människor som bara nekas. Bara, nej, du får inte ens, alltså, vi tar inte ens emot den här. Vi kommer inte ens utreda det, för du är inte nära nog.
Nej.
Ja, ni förstår ju. Det är så här det fortsätter. Liksom.
Ja.
I slutändan så ansåg alla parter att de nådde en rättvis lösning av tvisterna som inkluderar förlikningar av grupptalan, de flesta av de enskilda fallen, brottmål som rör identifierade kroppar, vilket lämnade endast ett fåtal anspråk i Bradley County kvar. Som en del av förlikningen som nås blir alla byggnader på Tri-States egendom rivna våren 2005. Fastigheten kommer att förbli i en stiftelse så att den kommer att bevaras i fred och värdighet som ett minnesmärke över de vars kvarlevor behandlats illa här och för att förhindra att kremering eller andra olämpliga aktiviteter någonsin äger rum där. Allmänheten har dock ingen tillgång till marken och marken förblir i familjen Marshs namn.
Jaha.
Och det är ju en stiftelse då som sköter det här och jag vet inte riktigt, så det är något konstigt med ägandeskapet.
Mm.
Brent Marsh då, han fick i alla fall ett straff på 12 års fängelse och 75 års skyddstillsyn i Georgia. Och domen var då ett resultat av en förlikning som nåddes samtidigt med förlikningarna för den civila tvisten. Och att det blev förlikning innebär att de där experterna som Brent hade då, som om katastrofgruppens tvekande metoder, det togs aldrig upp liksom.
Nej.
Den 29 juni 2016 släpps Ray Brent Marsh från Central State Prison i Bibb County, Georgia efter att ha avtjänat hela sitt 12-åriga straff.
Så han fick inte komma ut tidigare i alla fall?
Nej. Och nu lever han då på med under de där 75 års skyddstillsyn då.
Ja, just det.
Och det var det. Det blev kanske en liten kortis idag.
Nej, det var...
Men jag kunde inte låta bli. Och så ville jag heller inte trycka i massa mer information om alla rättsliga förfaranden. För det hade ju bara... Det hade ju inte givit så mycket fallet. Nej. Så att ni får ha överseende med att det blev lite kortare idag kanske.
Fast jag misstänker att det för ganska många lyssnare precis som mig. Att det kom ju... snurrar ganska mycket huvudet ganska länge från mig nu, så att det blir ju ett långt avsnitt på det sättet.
Ja, och det är så mystiskt att han liksom, som sagt så här, men vad är det som är lättare med att gräva ner en kroppen och jag vet inte om jag tror på den där kvicksilver
nej.
Teorin.
Det är ju inte sådana mängder, tänker jag.
Nej, och jag läste lite om det. Ja. För mycket av den informationen som jag hade om, vad är det för symptom och sådana grejer.
Ja.
När jag läste om det så var det typ så här att det finns mycket typ myter om att det skulle vara en stor grej med kvicksilverförgiftning. Ja. Det var ju, tydligen så har det varit snack om att man då skulle kunna bli förgiftad av liksom fyllningar i tänderna. Och det är bara så här, nej, det funkar inte så liksom. Nej. Och om det var ett problem så hade ju andra krematorier antagligen... Alltså det borde ju finnas...
samma problem.
Ja. Och så pratar de om ventilationen. Och det fick jag inte reda på om det var någon som undersökte ventilationen. Nej. För det borde man ju då ha kunnat liksom avvisa eller bekräfta.
Ja, men så märkligt. Ja, man skulle ju verkligen vilja veta vad som hände med honom. Hur det kunde bli så här.
Det är inte bara så att han håller tyst. Utan han sitter där så här. För er som har kommit hit och vill ha svar, jag har inga.
Nej.
Det är som att han inte själv vet.
Nej.
Eller vet han och inte liksom känner för att berätta för att det är... jag vet inte.
Jag tänker om det är en händelse, då kan man ju säga att men jag fick en...
Knäpp.
Men det här har ju pågått och pågått och pågått.
Ja. Man tror ju att... Man vet ju inte, men man tror ju att det här hände sen han tog över krematoriet efter sin pappa Tommy.
Ja.
Och jag menar, av 1000 kroppar så var det över 300. Det är ju en tredjedel.
Ja.
Alltså var det den sista tredjedelen av den tiden efter att han tog över då från sin pappa, eller var det liksom var tredje kropp som han bara nej?
Jag orkar inte. Och ändå dessutom var det här att det är lättare att kremera än att få ut en kropp på marken och alltså, kanske frakta den ganska långt till det skjulet eller sjön eller vad det nu var.
Det är det jag menar, och så därför så tror jag heller inte, för när jag började läsa om det så tänkte jag att det var billigare för honom att göra så.
Ja.
Men det är det som att det verkar inte ha varit heller.
Nej. Ja, så märkligt. Och jag är förvånad över att jag inte har hört talas om det här. För det är ju så extremt med över 300.
Mm. Extremt mycket. Och det är så hemskt också. Han har ju inte mördat någon. Men det är någonting. Jag håller med om den här... Vad var det? Krematoriesamfundet som sa att liksom, han har liksom smutskastat någonting som är det allra heligaste. Ja. Liksom. För det är någonting med gravar... Att, alltså, förstår du människorna som står där och har liksom, tror att de har sin släktingsaska, så bara nej, det är cement.
Ja. Släktingen har legat i ett skjul lite halvt nedgrävd. Det är liksom, jag har varit förvånad över fängelsestraffet faktiskt, att det var 12 år.
Ja, speciellt med tanke på att det var liksom risk på 1000.
Ja. Men
Är det så skamlöst och det är så ovärdigt.
Det är verkligen ovärdigt.
Jag letade efter ordet, men nu hittar jag det.
Ja.
Ja.
Ja. Tack snälla för det här fallet, för det är otroligt intressant.
Förlåt att jag skrattar, men det är bara så här. Ja.
Ja. Det är för det som fattbart.
Jag har knepat med det här, jag var nära på att kasta ut det.
Jag är glad att du inte gjorde det.
Mm, men det var, jag hittade lite mer information som jag kunde trycka in, för annars var det så här. De hittade kroppar och sen så bara rada upp massa liksom rättsliga förfaranden. Och det hade kanske inte varit jätteroligt att lyssna på. Men jag är också glad att jag då hittade lite mer information.
Ja.
Det finns inte jättemycket bilder.
Nej.
Men det jag kommer vi såklart lägga upp på Instagram.
Ja. Men ska vi säga tack och hej för idag?
Det tycker jag vi gör.
Då hörs vi igen imorgon.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då. Hon är bror till en man vars kropp liksom dumpats.
Är hon verkligen bror?
Nej, just det.